En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Circle K. Energi för både dig och bilen.
Regissören och skådespelaren Rob Reiner, känd från filmer som När Harry mötte Sally, Spinal Tap och Stand By Me, hittades i helgen tillsammans med sin fru Michelle Singer Reiner brutalt mördad i sitt hem i Los Angeles. Strax därpå greps parets son, misstänkt för dubbelmordet.
Breaking overnight, police are investigating now the shocking deaths of legendary director Rob Reiner and his wife Michelle. Found dead in their Los Angeles home yesterday, the couple was killed in what authorities are calling apparent homicides.
Legendary director Rob Reiner and his wife Michelle Singer Reiner found brutally murdered in their home in the Brentwood neighborhood of Los Angeles, their throats slashed. Nick Reiner, the son of Rob, arrested and booked for murder. He was originally held on a $4 million bail, but that status has been changed to no bail.
Men vem var egentligen Rob Reiner? Vad vet vi om mordet och varför har ett uttalande från Donald Trump gjort stora delar av Hollywood rasande? Det ska vi prata om med Stefan Hedmark, filmredaktör på Aftonbladet. Mitt namn är Patrik Syk. Och Stefan får ta oss tillbaka till söndagen i stadsdelen Brentwood i Los Angeles.
Ja, det var ett 911-samtal som ringdes av en person som bor ihop med dottern till Rob Reiner och Michelle Reiner. Och då hade dottern gått in i huset och hittat sin pappa död där inne och flyttat ifrån. Och den här personen som bor ihop med dottern hade ringt polisen som kom dit och hittade två kroppar där inne. Och det var ju då Rob Reiner och hans fru Michelle. Detta var på söndags eftermiddagen som det hände. Och 6 timmar senare så grep polisen parets son Nick i närheten av University of Southern California.
Ja, sonen han misstänks ju fortfarande och hålls fortfarande i förvar. Bland annat ska ett gräl dagen innan hos talkshow-profilen och Conan O'Brien på en fest var en av anledningarna till varför han misstänks. Vad vet vi om relationen mellan Rob Reiner och hans son Nick?
De har ju haft en ganska svår relation under många år, vilket beror på de problem som Nick har haft med ett drogmissbruk, och han har varit hemlös under en period också. Och de här erfarenheterna kokade han ner tillsammans med en annan person i ett manus som blev grunden till Being Charlie. Och det här filmprojektet då, filmen släpptes 2015, det blev en chans för Rob och Nick att liksom samarbeta på någonting som skulle leda till något gott liksom i deras relation, och kanske inspirera andra också att hitta en väg ut ur de här problemen. Så det är en fiktiv berättelse som handlar om sonen till en guvernörskandidat, tror jag det är, i Kalifornien, som då väl ska föreställa Rob Reiner på sätt och vis då. Och själva inspelningen av den här filmen gick väl ganska bra, men spänningarna mellan far och son fanns närvarande där ibland. Det var gräl som utbröt ibland under inspelningen på liknande sätt som det också gjorde då tydligen enligt uppgifter mellan dem på Conan O'Briens fest också. På festen så verkar det ha handlat om det asociala beteende som Nick visade upp under festen. Det är flera som har vittnat om att han betedde sig konstigt, att han det finns de vittnesuppgifter som säger att han höll sig för sig själv och mest var konstig, och andra säger att han avbröt samtal som andra gäster hade, och ja, till sist så talade Rob ut med honom, vilket ledde till ett stort gräl då enligt uppgifter, vilket påverkade stämningen på den här festen ganska mycket.
Vad vet vi då om själva tidslinjen från det här grälet som det har rapporterats om tills att mordet då ska ha genomförts och paret hittas några timmar senare? Det är ju också, sonen där ska ha tagit in på ett hotell, det prata om blodiga kläder och så vidare.
Ja, ja men Conan O'Briens julfest var ju på lördagskvällen där, så att vid något tillfälle så lämnade familjen Reiner festen då. Och nästa uppgift som finns där är att ungefär kvart över midnatt så ska Nick Reiner ha setts i närheten av hemmet nära en bensinstation, att han vandrade omkring där. Klockan 4 på morgonen så checkade han in på ett hotell i Santa Monica. Och sen hittades ju kropparna då på eftermiddagen. Det var på eftermiddagen som det var en... De hade tydligen någon tid inbokad på ett Reiner för massage. Och den här personen som skulle utföra massagen hörde av sig till dottern då, så att de verkar ha känt varandra på något vis också, eller att det fanns någon kontakt, och sagt att hon eller han inte fått tag på dem. Och det var ju då dottern gick över och hittade. Så att det vet man ju. Och sen så detta var på eftermiddagen, och 6 timmar senare då så greps Nick. Och på hotellrummet då så hittade man ju blod och så. Så att jag antar att han... Det själva hotellrummet där när han bokade det, jag antar att han inte var helt nedblodad då, för då hade väl förmodligen någon hört av sig då, men förmodligen kunde han väl dölja det på något vis. Men i hotellrummet där så var det ju uppenbart med spår.
Mm. Och enligt åklagaren riskerar han nu livstidsfängelse eller kanske till och med dödsstraff?
Ja, Kalifornien har kvar dödsstraffet. Under Gavin Newsom som är guvernör nu så har de stoppat avrättningar, så att det pågår inga avrättningar just nu. Men åklagaren gjorde ju tydligt på presskonferensen att det här brottet leder till antingen livstid utan möjlighet till benådning eller dödsstraff.
Ja, för det är ju en himla massa jättekända Hollywood-profiler som då stod paret nära, som också, jag menar, Billy Crystal, den kända komikern och skådespelaren, som jag har jobbat mycket med Rob Reiner, de var väldigt nära vänner. Han var en av de första på plats och såg till och med det mördade paret liksom, före polisen kom.
Ja, det är hemska uppgifter verkligen när man tänker på det.
Och det gör ju att den här storyn då också blir väldigt speciell och har också bevakats extremt mycket i USA. Mm. Hur har det här liksom påverkat hela den här Hollywood-kretsen som han har befunnit sig i?
Ja, det har ju varit en enorm chock för alla inblandade. Du nämnde Billy Crystal, även Albert Brooks och Martin Short och andra. Så han hade ju en väldigt stor vänkrets, folk han har jobbat med på en massa berömda filmer. Men även inom politiken, det kom ju väldigt snabbt uttalanden av Barack Obama, paret Clinton, Kamala Harris. Han var en betydelsefull person inom demokraterna och inom politiken i Kalifornien. Han var en betydande röst till exempel när lagen om att tillåta samkönade äktenskap drivs igenom. Där var han mycket aktiv, och ett tag så talades det till och med om att han skulle kunna ställa upp i guvernörsvalet mot Arnold Schwarzenegger när han skulle väljas om 2006, men han valde istället att arbeta mer bakom kulisserna som han har gjort än att ägna sig så direkt åt politik. Men det här har verkligen chockerat Hollywood, och det skrivs ju väldigt mycket om det i alla, det är inte bara TMZ och sådär, utan det är New York Times och alla tidningar.
Ja, det är många som sörjer, men president Donald Trump verkar inte vara en av dem. På Truth Social skrev han hånfullt att orsaken till Rob Reiners död var ilskan han orsakat genom sin besatthet av just Donald Trump. A massive, unyielding and uncurably affliction with a mind-crippling disease known as Trump Derangement Syndrome, skrev han bland annat. Ett inlägg som väckt raseri och ilska på båda sidor av det politiska spektrat. Mer om det och om Rob Reiners gärning i filmvärlden efter pausen. Ja, mitt i sorgen dagen efter mordet passade president Donald Trump på att håna Reiner och hylla sig själv i ett inlägg på Truth Social. Och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Vi hör Stefan Hedmark igen.
Alltså det har ju väckt en enorm ilska framförallt. Det känns som att det finns liksom så här gränser som Donald Trump passerar ibland, så tänker man att nu är han kokt den här gången. Hur kan han säga någonting så fullständigt vidrigt? Och det här var en av de det här var ett av de tillfällena som det skedde, men han fick, det är ju ingen som direkt har, eller väldigt få kan vi ju säga, som har direkt stöttat honom i detta, utan han har ju fått, det har varit republikaner som har talat ut emot detta. Och vad gäller just Hollywood så är James Woods en väldigt lojal Trump-supporter, men han talade med liksom gråten i halsen i tv, jag tror det var på Fox News, om att man kan liksom inte ha, vi kan inte hata varandra så mycket i det här landet. Och för honom blev det också väldigt personligt, därför att han och Rob Reiner stod totalt olika varandra vad gäller politiska åsikter, men de var väldigt goda vänner och respekterade varandra väldigt mycket. Och Reiner hjälpte honom även få en roll i filmen Ghosts of Mississippi vid en tidpunkt då Hollywood egentligen inte ville vara intresserad av att se James Woods i fler roller. Men han gav honom den här rollen och han gjorde det så bra så att han fick en Oscar-nominering. Så att han var ju väldigt tacksam mot Rob Reiner. Och även om han inte nämnde Donald Trump uttryckligen nu, så var det tydligt att han tog avstånd ifrån det uttalandet.
Mm. Kan det här uttalandet från Trump och reaktionerna därefter och det här mordet i sig få längre efterföljande konsekvenser, tror du?
Ja, vad gäller Trump och sådär så återstår det väl att se som vanligt. Det är ofta som sagt, Trump har ju själv sagt att han skulle kunna skjuta någon på Femte Avenyn imorgon och han skulle komma undan med det, och det har han ju visat många gånger att det där stämmer ju. Men man kan väl säga att själva det här dubbelmordet på paret Reiner skriver väl in sig i historien som ett av många mörka kapitel i Hollywood som kommer att bli liksom del av stadens legend, kan man säga. Och det kommer ju inte att glömmas i första hand. Det är verkligen omskakande.
Mm. Det är det. Om vi går tillbaka lite då till Rob Reiner, du skrev ju hans dödsruna som vi kallar det. Vad han lämnar efter sig för arv då i form av filmer, tv-serier som han har jobbat med. Han var ju skådespelare, komiker, regissör. Mm. Det är en gedigen lista succéer han lämnar bakom sig, verkligen. Hur skulle du sammanfatta hans gärning?
Ja, men jag nämnde i runan att han var en expert på att slipa till Hollywood-formler. Det var inte så att han liksom bröt ny mark eller något sånt där, men han visste hur han skulle ta de olika beståndsdelarna och få ihop något riktigt snyggt och roligt och engagerande liksom med de filmer han gjorde. Och han visade också lite senare i sin karriär, han började på 80-talet med komedier och sådär, men när han klev in i 90-talet så visade han att han även kunde göra thriller som Lida och Stephen King-filmatiseringen. Och På heder och samvete, den här domstolsthrillern med Jack Nicholson. Men framförallt tror jag att han fick oss att skratta även som skådespelare. Han var jätterolig som Tom Hanks bästa kompis i Sömlös i Seattle till exempel. Och This is Spinal Tap är ju verkligen en klassiker i genren och något som verkligen uppskattats av alla rockband, för att de tycker att ja, precis så där är det.
Ja. Att de hittade, ja, där bröt han ju verkligen ny mark också, får man
ja,
säga.
Det gjorde han ju på det sättet, så absolut, ja. Absolut. Det är ju en mockumentär som har blivit en verklig klassiker. Och givetvis När Harry träffade Sally, som ju är verkligen en romcom-klassiker i det hela. Det får man ju säga.
Ja. Vilken är din favoritfilm?
Det är när Harry träffade Sally. Men det är beundransvärt också liksom, när man ser på de filmer han gjorde. Han hade ju fantastisk streak där liksom, från Spinal Tap 84 fram till President och Miss Wade 95. Det var liksom ett decennium av enbart framgångsrika filmer han gjorde. Sen tappade han efter det liksom, men och började ägna sig mer och mer av politik också efter sekelskiftet. Så. Men vilket decennium man hade där, verkligen.
Tusen tack Stefan för att du var med i Aftonbladet Daily.
Tack själv.
Intervjuad i programmet var Stefan Hedmark, filmredaktör på Aftonbladet. Mitt namn är Patrik Syk och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.